om profeten Hesekiel. Ja, mina vänner, det är ju en bok som ibland är kanske till och med lite svår att förstå. Och man skulle nog behöva hålla på och studera väldigt länge den här boken. Men det är ju som med allting, att vi bara liksom skummar över det liksom för att få en sammanfattning om vad det handlar om. Sen kan man ju rekommendera mer ingående studier, och du kan skaffa dig en litteratur eller kommentar och läsa mer ingående. Men vi tror det är nyttigt att vi får en liten överblick av Bibelns böcker. Hesekiel, det var en ung präst som var med bland dem som år 597 fördes bort i fångenskap. Och det var under tiden i Babel, där han var bosatt vid floden eller strömmen Kebar, som han fick kallelse att bli profet. Han fick inte tala till hela folket som Jesaja och Jeremia hade fått göra, utan det var för sina landsmän i Babel som han blev förkunnare och själasörjare. Han upplevde motstånd. Det kan Herrens tjänare göra. Och man tog inte emot budskapet, men så småningom så blev han mycket uppskattad, och man tog emot hans ord. Och han blev rådgivare åt de äldste. Så han var mycket högt aktad. Före undergången 586 så talade han om att staden skulle gå under. Och kanske mer än någon annan profet så dömde han folket och gjorde det mycket hårt. Och han hade kanske en del märkliga saker som vi har svårt att förstå, med de svårtydda synerna och bilderna och symboler. När han liknar folk och länder vid en person, ett djur, en växt eller något annat. Och sysslar mycket med mått och tal. Men det finns ingen bok, profetisk bok, som är så kronologiskt upplagd som den här. Kronologiskt ordnad. För han är mycket noggrann med att ange när han fick sina uppenbarelser. De första kapitlen, de handlar om hans kallelse. Och boken är en bok för judar, men också för kristna. Det talas om tidstecken, det har du märkt. Du kanske nya upptäckter vad det handlar om. Men du finner också att det är en symbolisk tolkning på hur Guds församling byggs upp. Och också om allt vad vi äger i Jesus Kristus. För det är ju så, det är ju en enhet med hela Bibeln och alla dess böcker. Så fast vi sysslar med en profetbok som kan vara svår att förstå, så är det där också lärdomar om allt det goda vi äger i Jesus Kristus. Och det finns någonting. 49 gånger så står det: och Herrens ord kom till mig, han sade. Det är fint. Herrens ord kom till mig, han sade. Ni vet att ord, det blir så lätt teori. Alldeles för lätt. Men meningen är att vi ska lyssna till det profetiska ordet. Jag tänker på det när jag arbetar med predikningar. Då ber jag alltid att Gud ska visa mig vad han vill säga just genom den texten. Och så tänker jag på när jag förkunnar det, att det är ett ord som då har profetisk betydelse. Därför att Guds ord är profetiskt. Det är oss till uppbyggelse. Det vill visa oss vägen. Det vill tala om och avslöja situationer. Och om vi lär oss att lyssna till Guds ord, så påverkar det hela vårt liv, vårt sätt att vara och vårt sätt att reagera när Guds ord får bo i våra hjärtan. Profeten säger: och Herrens ord kom till mig, han sade. Och så upplever vi predikanter det gång efter annat att vi kan säga: Herrens ord kom till mig. Och vi säger ibland när vi ska läsa inordning: det var ett ord som kom till mig, säger vi, och så slår vi upp det. Och det är riktigt. Ord kommer till oss.
Men vi alla, vare sig vi ska läsa inledning eller vi ska predika, så ska vi kunna leva i det här att Herrens ord kom till mig. Ordet som är mat för vår själ. Ordet som är oss till undervisning och ordet som är oss till uppbyggelse och ordet som är en kraft. Ett svärd som är en domare över hjärtats uppsåt och tankar, som åtskiljer själ och ande, märg och ben. Det är det ordet vi får syssla med. Och det är det ordet som profeten Hesekiel talade. De tre första kapitlen, ja. Där har vi hans kallelse. Och ska jag läsa kanske något? Ja, vi läser de tre första verserna. I det 30:e året på 5:e dagen i 4:e månaden. Det ser ni så exakt. Han säger när han fick uppenbarelsen. När jag var bland de fångna vid strömmen Kebar öppnades himlen och jag såg en syn från Gud. På 5:e dagen i månaden när 5:e året gick efter att kung Jojakin hade blivit bortförd i fångenskap kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son i Kaldernas land vid strömmen Kebar, och Herrens hand kom där över honom. Om vi då läser i det andra kapitlet, så finner vi där, vi börjar från den första versen till och med den tredje versen i det tredje kapitlet, vad hans budskap var. Och jag läser kanske den, ja, jag läser från början där i det andra kapitlet till och med den 7:e versen. Och han sade till mig: du människobarn, stå upp på dina fötter så vill jag tala med dig. När han så talade till mig kom en andekraft i mig och reste upp mig på mina fötter. Och jag hörde på honom som talade till mig. Och han sade till mig: du människobarn, jag sänder dig till Israels barn, de avfälliga hedningarna som har avfallit från mig. De och deras fäder har begått överträdelser mot mig ända till den dag som idag är. Till barnen med hårda pannor och förhärdade hjärtan sänder jag dig. Och du ska säga till dem: så säger Herren, Herren. Och antingen du hör på det eller inte, ty det är ett motsträvigt släkte, så ska de dock erfara att en profet har varit bland dem. Och du människobarn, frukta inte för dem och frukta inte för deras ord, fastän du omges av tistlar och törnen och bor bland skorpioner. Nej, frukta inte för deras ord och var inte förfärad för dem själva, då det nu är ett motsträvigt släkte. Och så kommer det: utan tala mina ord till dem, antingen de hör på dem eller inte, då det nu är så motsträviga. Tala mina ord till dem. Det finns ingen större lycka på denna jord än att få tala Herrens ord. Och det är det vi är kallade att göra, att frambära vårt vittnesbörd. Men här kommer ett motsträvigt släkte. Så Herren fick säga åt profeten att du ska inte vara rädd för dem. Du ska inte frukta för dem, för deras ord. Och det får mig att tänka på vad Jesus säger till dem han sänder ut att förkunna evangelium. Jag sänder er ut som lamm mitt ibland ulvar. Jag ser ni precis hur omöjligt det är. Mänskligt sett är det omöjligt för oss att klara oss. Det måste ett under till. Hur ska ett lamm kunna klara sig mot vargar? Det går inte. Det måste en gudomlig kraft till. Och det är det som ska ske så snart evangeliet förkunnas. I oss själva så skulle det inte bli någonting. Men Herren ger oss kraften. Han ger oss ordet. Och han ger oss den där styrkan så vi inte ska behöva frukta människor. Det behöver Elon Svanell höra, och det kanske vi behöver höra lite till mans. Att det är han som är med oss. Det är den gudomliga linjen. Människolinjen räknar med människan själv och vad hon kan göra. Men den gudomliga linjen räknar med den gudomliga kraften. Och då ser vi, om vi då läser det tredje kapitlet, den 4:e till 15:e versen. Där står det om utrustningen han fick. Och jag ska läsa bara några versar. Jo. Sjunde versen börjar på. Men Israels hus vill inte höra på dig, ty det vill inte höra på mig. Hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan. Men se, jag gör ditt ansikte hårt som deras ansikten, och din panna hård som deras pannor. Ja, jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Du skall inte frukta för dem och inte förfäras för dem, då det nu är ett motsträvigt folk. Han fick en utrustning för att klara sig mot det hårda motståndet. Gud gjorde hans panna hård, hårdare än flinta, så att han inte skulle förgå sig mot dem som var så hårda mot honom. Jag talar om den motkraft som Herren ger oss i den utrustning vi får när vi ska tjäna Herren. Vad sa Jesus till lärjungarna i Apostlagärningarna 8? Jo, när den helige ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen. Kallelsen med budskapet, utrustningen. Men så, om vi går vidare från det 16:e kapitlet, så har vi ansvaret. Han skulle vara en väktare. Och det är inte många ord som så har skakat om mig i profetböckerna som just det här. Men efter 7 dagar kom Herrens ord till mig. Han sade: du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige, du måste dö, och du då inte varnar honom. Ja, om du inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då skall väl den ogudaktige dö genom sin missgärning. Men hans blod skall jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han likväl inte vänder om från sin ogudaktighet och sin ogudaktiga väg, då skall visserligen han dö genom sin missgärning. Men du själv har räddat din själ. Det här var ett ord till profeten. En väktare. Vilket ansvar. Han skulle varna den ogudaktige, för Herren hade sagt till den ogudaktige, du ska dö. Men om han inte varnade den ogudaktige, så skulle hans blod, den ogudaktiges blod, utkrävas ur profetens hand. Jag tror inte att vi får lägga det här på oss så hårt så att vi inte orkar med livet och oss själva. För det är ett väldigt allvarligt ord. Men det talar klart och tydligt om vilket ansvar vi har att förkunna evangelium för människor. För tänk om det är så, precis som det står om profeten här, att vi ska stå till svars för dem vi inte har talat med. Vi har fått pund att förvalta med vårt liv, med de möjligheter Herren ger oss. Det är dem vi ska ta vara på. De möjligheter Herren ger oss, det som står till vårt förfogande, det måste vi ta vara på för att rädda människor för Jesus Kristus. Det gäller mig personligen, dig personligen, men jag tror också det gäller vår församling. Att vi arbetar på ett sådant sätt att vi ger människor en varning. Att vi ger människor tillfälle att lyssna till evangelium. Och att vi inriktar hela vår verksamhet så att människor får sin blick riktad på Jesus Kristus som den enda vägen till frälsning. Vi får inte ha någon underhållning. Ja, lite underhållning skadar kanske. Men det får inte vara det dominerande. Utan varje sammankomst, varje möte ska vara präglat av detta, att människor ska ställas inför Jesus Kristus och det ord som är hans och ta ställning till honom. Det är ett ansvar vi har på oss. Nu talar jag lite speciellt engagerat för det här, och det vet mina medarbetare här varför jag gör. Därför att jag har idag kommit med vissa planer på framtiden, hur vi ska arbeta och vad vi ska göra. Och vi måste frigöra medel, ekonomiska resurser, så att vi inte är fastlåsta på något sätt och har andra intressen och andra tankar bara för att bygga upp ett monument eller finnas där vi är, utan att ställa till Herrens förfogande det medel vi har för att människor ska bli räddade för Jesus Kristus. Det hjälper inte att gå kring och säga att vi vill ha väckelse. Det kan bara bli ett tal om vi inte gör någonting allvarligt för det här. För jag vet att som församlingsföreståndare blir jag ansvarig för den tid jag har varit här i Citykyrkan. Och som medlem i församlingen är du ansvarig för den ställning som du har tagit. Och som enskilda så har vi alla ett ansvar för vår omgivning. Jag tänker på föräldrar som är släpphänta mot sina barn. Man kanske själv har fått en sträng uppfostran, och då vill man inte att barnen ska få en sträng uppfostran. Och så går man så långt som man låter dem göra precis hur som helst och säger att de ska själva ta ställning när de blir vuxna. Det är ett fördärv. Det är en farlig situation. Man måste vänja den unge vid den väg han ska vandra, så han inte viker av från den när han blir äldre. Vi har ett ansvar. Ett ansvar för vår omgivning. Då säger du, jag har så svårt att vittna. Du, Herren kräver inte mer av dig än vad du känner att du kan. Ibland kanske du inte ens behöver säga någonting, men bara att du finns där. Ja, jag sa det just till Ingegärd och Marita när jag var nere hos dem i Rufiji-flodens delta. Det är inte så lätt att vittna för muslimer utan vidare tala om att Jesus kan frälsa dig, när de var sin religion. Det var så intressant. De skulle presentera mig vem jag var. Och Ingegärd försökte förklara att det var hennes, ja, pastor, det visste de ju inte vad det var, men hennes lärare som kom. Ja, det är din shea. Det är det muslimska namnet för präst. Så jag var Ingegärds shea som kom där. Och de kom allesammans där för att hälsa på mig. En man hade gått 6 kilometer för att ge Ingegärds shea en påse bananer. En kvinna kom med ett stort fat med såna här jumboräkor för Ingegärds shea skulle ha det bästa. Men hur når man då dessa människor med evangelium? Ja, jag sa till Ingegärd och Marita, det kanske inte är mer än att ni är där. Bara vara där och visa Jesu Kristi kärlek. Det är det som en dag ska få dem att se vem han är. Kanske det är så på din arbetsplats, att du där ska vara den du i Jesus Kristus är. Och med ditt liv peka på honom. Så människor säger, jag förstår att det är något särskilt med den personen. Det är Jesus Kristus. Men vi har ett ansvar för det tillfällen Herren ger oss. Det pund vi har fått att förvalta. Det var den första avdelningen med profetens kallelse. Om budskapet, utrustningen och ansvaret. Sen kommer kapitlen 4 till och med 20. Det talar om folkets tuktan. Och det är en serie tal och symboler före Jerusalems fall. Det är 4 förutsägelser. Jerusalems belägring i det 4:e kapitlet. Där Herren talade genom symboler. Jag ska inte gå in på dem där, men du kan ju läsa dem. Eller det kanske du redan har gjort. Från den 4:e versen till 8:e så talar han om landsflykten. Och från den 9:e versen till den 17:e, då talar han om landsflyktens påfrestningar. Med symbolen om hur lite av bröd han hade att äta och lite av vatten att dricka. Det var förutsägelser om folkets tuktan. Och i det 5:e kapitlet, där har vi från den 1:a versen om folkets undergång. Då läser jag från den 11:e versen och några framåt där. Ja, så sant jag lever, säger Herren, Herren. Sannligen, därför att du har orenat min helgedom med alla dina skamligheter och alla dina styggelser. Ja, skall jag också utan skonsamhet vända bort mitt öga och inte ha något förbarmande. En tredjedel av dig skall dö av pest och förgås av hunger i dig. En tredjedel skall falla för svärd runt omkring dig. Och en tredjedel skall jag strö ut för alla vindar. Och mitt svärd skall jag dra ut efter dem. Ja, min vrede skall få uttömma sig. Och jag skall släcka min förtörnelse på dem och hämnas på dem. Och när jag så uttömmer min förtörnelse på dem skall de erfara att jag, Herren, har talat i min itälskan. Och jag ska låta dig bli en ödemark och en skam bland folken runt omkring dig inför var mans ögon som går där fram. Och så fortsätter att tala om hur folket ska bli till skam och hån, till ett avskräckande exempel. Men läser vi då från det 11:e kapitlet, så är det något helt annat. Det är Guds löfte till det bortförda, löfte om återupprättelse. För varför måste den här tuktan komma över folket? Ja, det läser vi i kapitel 15-19. Det var folkets ogudaktighet, folkets avgudadyrkan. Och det betecknas som äktenskapsbrott. Och egentligen, när man tänker på hur vi människor ibland säger att Gud är inte så noga. Man kan vara rätt efterlåten mot synd. Men det är inte Gud. Då talar vi om det här att vi måste vara kärleksfulla. Men ingen är mer kärleksfull än Gud själv. Men Gud, han går till skarp till rätta med avfallet. Med äktenskapsbrottet. Med avgudadyrkan. Det måste vi göra. Men samtidigt måste det vara i kärlek. Så att när det finns den där väldiga domen, det där väldiga straffet, att det finns en upprättelse. Hopp om ett nytt liv. Hopp om att få börja om igen. För det var det stora löftet som Gud gav till sitt egendomsfolk. Löftet om återupprättelse. Jag läser ur det 11:e kapitlet. Så säger Herren, Herren. Ja, väl har jag fört dem långt bort bland folken och förskingrat dem i länderna. Och med nöd har jag varit för dem en helgedom i de länder dit jag har kommit. Men därför ska du nu säga. Så säger Herren, Herren. Jag ska församla er från folkslagen och hämta er tillhopa från de länder dit ni har blivit förskingrade. Och skall ge er Israels land. Och när de har kommit dit skall de skaffa bort därifrån alla de skamliga och avskyvärda avgudar som nu finns där. Och jag skall ge dem alla ett och samma hjärta. Och en ny ande skall jag låta komma i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött. Så att de vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem. Och det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Men de vilkas hjärtan efterföljer de skamliga och avskyvärda avgudarnas hjärtan, deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Nu märker vi att nu kommer vi bort till den stora slutsamlingen. Nu är det inte bara från ett folk, från ett land det talas om, utan här är det att de kommer tillbaka från nationerna. Från folken ska de föras tillbaka. Från de länder dit ni har blivit förskingrade. Och så talas det om en förvandling. Och det intressanta med Hesekiel är att han talar inte till folket i stort här bara, utan också till den enskilde. Och här har vi också då en klar och tydlig bild på frälsningsupplevelsen med omvändelsen. Med ett nytt hjärta, så att det vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem. Där kommer vi in på den här bilden om pånyttfödelsen, där det nya hjärtat, där kärleken är drivkraften, så vi gör Herrens vilja och vandrar på hans vägar och håller hans stadgar. Den gudomliga vedergällningens ordning, den gällde. Vad människan sår, det ska hon också skörda. Det fick Guds egendomsfolk uppleva. Det får människor i vår tid uppleva. Människor får bära syndens följder. Men det kommer också en dag när jordevandringen är avslutad. När man återfår sitt jordelivs gärningar varefter man har handlat. Vare sig det är ont eller gott. Det kommer igen den dag vi trädde fram inför Kristi domstol. Så samtidigt som det i evangeliet är en ton av glädje och uppmuntran och tröst, så finns det ett allvar. Ett heligt allvar. Ett allvar inför vårt ansvar inför andra människor. Ett allvar inför vårt andliga liv. Att vi inte slösar bort det, utan lever helt för Herren. Från det 25:e kapitlet så kommer då vidare om folkets upprättelse. Och där har vi i 8 kapitel där domen över folken. Det som har sin motsvarighet i Jesaja och i Jeremia. I och med belägringen så ändrade Hesekiel sin förkunnelse. Och han talar här om att upprättelsen kommer från Herren. Och i det 34:e kapitlet, där läser vi om den rätte herden som kommer. Låt mig läsa från den 23:e versen i det 34:e kapitlet. Och jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Ja, han ska föra dem i bet. Han ska vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David ska vara hövding bland dem. Jag, Herren, har talat, och jag ska med dem sluta ett fridsförbund. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet, så att man i trygghet kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. Och jag ska låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag ska låta regn falla i rätt tid. Regnskurar till välsignelse ska det bli. Träden på marken ska bära sin frukt och jorden ska ge sin gröda. Och själva ska de bo i sitt land i trygghet. Tänk att den tiden ska komma. Och det ska erfara att jag är Herren när jag bryter sönder deras ok och räddar dem från de människors hand som har hållit dem i träldom. Det ska sedan inte mer bli ett byte för folken, och markens djur ska ej äta upp dem, utan de ska bo i trygghet och ingen ska förskräcka dem. Och jag ska låta dem låta en plantering växa upp som ska bli dem till berömmelse. Och det som bor i landet ska inte mer ryckas bort av hunger, Ej heller skall de mer lida vanära av folken, och de skall erfara att jag, Herren deras Gud, är med dem, och att det, Israels hus, är mitt folk, säger Herren, Herren. Ja, ni är mina får, ni är får i min jord, människor som ni är, och jag är er Gud, säger Herren, Herren. Det talar om upprättelse. Han sänder den rätte herden. Han församlar det förskingrade folket. Och det här gäller inte återkomsten med Esra och Nehemja, utan här talas det om folken, om tusenårsriket, den nya tidsåldern som ska inbryta. Och det var ju fantastiskt att Hesekiel redan på den tiden så tidigt fick tala om just den här tiden. Och då har vi straff över folken som det handlar om i flera kapitel här. Men i det 37:e då har vi det förtorkade benens dal. Och det är väl den text som man predikar över om man predikar från Hesekiel. Ja, man kanske tar det här om ansvaret, väktaren, i det 3:e kapitlet. Men annars är det väl det 37:e man talar om. Det är döda benen. Och sen kanske också den dubbla strömmen. Men det är den nation som skulle födas. Det förtorkade benens dal. Men det talar också om enheten i Kristi kropp. Israel fogas samman när Messias kommer. Jesu Kristi kropp fogas samman när vi får liv genom honom. Jag ska inte läsa det här kapitlet, för ni känner till det och har läst det många gånger och hört många utläggningar över det också. Men jag tycker att det är en fin bild det här. När du och jag som döda lemmar får liv, så blir det ett rassel. Vi sätts samman som lemmar i en kropp. Och Herre Jesus, kom med din ande, blås liv i benen som ligger här på marken spridda och är och torra. Det är en bön som vi behöver bedja. Och då skapas det en enhet i lokalförsamlingen när vi alla har liv. Men om vi inte alla har livet i Jesus Kristus, det rena, sanna, uppriktiga livet, då blir det inte den sanna enheten. Men allt Guds folk som har fått liv genom honom, de är ett i Kristus Jesus. Och det är den enheten som vi ska ha och som vi eftersträvar. Så har vi något litet kvar om det som talar om. Ja, jag måste nämna det också. Det är väldigt viktigt. Det är det här med hur Gud ska gripa in mot Gog som kommer. Gog som Guds verktyg. I det 38:e kapitlet så står det. Jag tror jag läser från första versen i 38:e kapitlet. Herrens ord kom till mig, han sade. Har du hört det förr? Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land. Mot hövdingen över Ros, Mesek och Tubal. Och profetera mot honom och säg. Så säger Herren, Herren. Se, jag ska komma över dig, Gog, du hövding över Ros, Mesek och Tubal. Jag ska locka iväg dig. Jag ska sätta krokar i dina käftar och föra dig ut med hela din här. Hästar och ryttare. Allesammans i präktig rustning. En stor skara. Beväpnad med skärmar och sköldar. Och allesammans med svärd i hand. Och där talar vi då om hur folket från Nordlandet, hur man betecknar det här som Ryssland som ska komma. Och står det i 5:e kapitlet. Perser, etiopier och puteer är med dem. Allesammans med sköld och hjälm. Och när man läser den versen så liksom man upplever hur det är i vår tid. Perser, iranierna. Där Ryssland håller på att infiltrera. Så det är bara en tidsfråga när man har makten också där. Perserna, iranierna, de är beredda att gå med. Etiopierna. Etiopien är nästan helt i kommunismens våld. Det är marxister, det är ryssar som är med där och dominerar landet helt. Vi ser hur det sker. De är med där. Perserna, etiopierna. Och puteerna, det kan du läsa att det är de som kommer från Libyen. De finns ju också på samma sida. De ska vara med. Det står i Bibeln. Det är ganska klart färdigt alltsammans för den där stora slutdrabbningen. Men vad är det som ska ske? Ja, det blir inte slut med det inte. Utan då ska Herren själv stiga ned. Och så ska det bli så att han dödar med sin muns anda de som så går emot Guds egendomsfolk. Och jag tror det stod här, jag hade antecknat det i den 18:e versen. Men på den dag, i 38 kapitlet. Men på den dagen, den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, Herren, då ska jag ge luft åt min vrede. Ja, i min itälskan och min vredes eld försäkrar jag det. På den dagen ska det förvisso bli en stor jordbävning i Israels land. Då ska det bäva för mig, både fiskarna i havet och fåglarna under himlen och djuren på marken och alla kräldjur som rör sig på jorden och alla människor på jordens yta. Och bergen ska slås ned och klipporna störta omkull och alla murar falla till jorden. Och jag ska uppbåda svärd mot honom på alla mina berg, säger Herren, Herren. Den ene svärd ska vara vänt mot den andres. Och jag ska gå till rätta med honom genom pest och blod. Och slagregn och hagelstenar, eld och svavel ska jag låta regna över honom och hans härskaror, över de många folk som följer honom. Så ska jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför många folks ögon. Och de ska förstå att jag är Herren. Det finns paralleller mellan Hesekiel och Uppenbarelseboken. Och de här verserna jag läste nu, de känner vi igen när vi kommer till Sakarja. Precis hur Herren griper in. Jag vågar inte säga var vi befinner oss nu. Jag vågar inte heller säga med bestämdhet var Jesu återkomst kommer in i sammanhanget. Jag bara vet, det kan vara en svaghet hos mig, men jag bara vet att allt sammans det här kommer att ske. Det kommer att gå i fullbordan precis in i minsta detalj. Och ibland tänker jag på, ska man få vara med den gången och höra på nyheterna eller se på TV hur just det här har skett, att Gud har visat sin makt och gjort om intet de här herrarna? Eller är vi då redan borttagna? Jag vet inte, men vi lever i en spännande, oerhört spännande tid och allt visar Guds makt, Guds helighet och Guds rättvisa. Så från eller avslutningen här, där står det en vision av det framtida templet. Och där läser vi det 48 kapitlet om en ny stad. I 47 om ett nytt land. I det 40 till 42 om ett nytt tempel. Det 44 till 46 om en ny tempeltjänst. Och i det 47 om den dubbla strömmen som flyter från templet. Det här är bara sånt som vi kan läsa innan till om staden, om landet, om templet och tempeltjänsten. Och tänk att allt sammans det där ska upprättas på nytt. Och då har vi där, fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. Till husets framsida låg mot öster. Och vattnet flöt ned under husets södra sidovägg. Söder om altaret. Sedan lät han mig gå ut genom norra porten och förde mig omkring på en yttre väg till den yttre porten som vett åt öster. Där fick jag se vatten välla fram på södra sidan. Sedan gick mannen med ett mätsnöre i handen ett stycke mot öster och mätte därvid och 1000 alnar och lät mig så gå över vattnet, och vattnet räckte mig där till fotknölarna. Åter mätte han upp 1000 alnar och lät mig så gå över vattnet, och vattnet räckte mig där till knäna. Åter mätte han upp 1000 alnar och lät mig så gå över vattnet, som där räckte mig upp till höfterna. Ännu en gång mätte han upp 1000 alnar, och nu var det en ström som jag inte kunde gå över. Ty vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde gå över. Den dubbla strömmen nu väller fram. Stig ned i frälsningens ström, eller det vi sjunger. Det är en uppmaning till oss att leva i strömmen. Så talar man om de här bilderna, att det inte bara får vara lite grann till fotknölarna, det får inte bara gå upp till knäna, och då talar man då om bönelivet, det talar om gå upp till länderna. Kommer ni ihåg när vi talade om Jakob, att han fick ett slag på höften? Och höften, det är sätet eller centrat för den mänskliga kraften, mänskliga kroppsliga styrkan. Men strömmen fick lov att ta hand om det också. Det fick lov att ge upp den egna kraften, den egna styrkan. Det fick gå över länderna. Till man till slut var helt överlämnad åt Herren. Helt överlämnad åt den helige ande. Och det är det som Gud vill att vi ska vara i. Och predikar vi om den dubbla strömmen, då talar vi just om hel överlåtelse åt Gud. Och så talar det om fördelningen av landet och stadens portar. Och så ger det oss en vision av vad Herren har berett för oss i framtiden. Tänk att vi ska vara med. Ibland är det jobbigt här, va? Ibland är det dystert, ibland är det svårt, ibland är det mörka tunnlar. Men vi vet att det blir bra till slut. Halleluja. Den här jorden som håller på att bli så bedrövlig på allt sätt. Man oroar sig och man talar om miljöförstörelse. Men en gång är det fullkomligt igen. Man talar om fred och kapprustning, och så har man fredsdemonstrationer. Det blir aldrig riktig fred förrän den dagen när det här går i fullbordan. När det blir frid på vår jord i 1000 år en gång. Och Herren själv ska regera. Herrens ord kom till mig, han sade. Må Herrens ord komma till dig och mig. Att vi tar väl vara på det profetiska ordet och aktar på vad vi hör. I Jesu namn. Amen.